Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Ja, vi har jo hatt fokus på Guds rike i ganske lang tid, helt siden sommeren i fjor. Nå har vi siden nyttår så har det vært ett vers som har liksom satt tema för förkynnelsen och det är det som vi finner i Romebrevet kapitel 14 och vers 17 där det står om att för Guds rike består icke i mat och dricke men i rättfärdighet, fred och glädje i den helige ande. Så vi hade sist gudstjänste för 2 veckor sedan då delte Jon väldigt gott om Guds fred. I gruppa vår, den som vi leder på Vollebekk, så har vi vi pleier å følge det som er tema på gudstjenestene. Det kommer jo de som taler kommer med noen spørsmål. Og vi pleier å jobbe med det og tenke at det er det som ledelsen i menigheten har hørt fra Gud, det er retningen, så vi ønsker å jobbe med de tingene. Og vi opplevde det veldig godt, altså. Så vi så det nu sist at de spørsmålene som Jon hadde laget måtte vi ha 2 tirsdagskvelder for å få behandlet. Fordi at vi opplevde at når vi begynte å snakke om forkynnelsen og gå gjennom det første spørsmålet, så skjedde det noe som vi mange ganger har opplevd, men denne gangen la jeg sånn merke til det at det ble ikke teologien og teorien om hva betyr de her tingene, eller om læra, men vi opplevde at den hellige ånd var der, og ordet ble kjøtt. Eller ordet ble materialisert, sånn at samtalen begynte å dreie seg om reelle ting, hvordan det her ser ut i livene våre. Og det tenker jeg er noe av det aller viktigste med Guds ord generelt. Og når vi nå snakker om det her med fred, som jeg skal si litt mer om i dag, og i dag skal vi ha fokus på fred i relasjon til andre mennesker. Og noe av det som er det viktige i det her er jo ikke at vi kan gi de rette svarene på Guds fred, men det som er det viktige, det er jo at vi kan sove i båten når det stormer. Ikke sant? Det var jo der Jesus demonstrerte en fred og en tillit og en trygghet som var ikke bare, altså jeg tror Jesus var veldig bevisst. Han la seg til å sove i båten, og så er det storm og ufred og vanskelig. Og så har bare Jesus fullstendig ro. Og jeg tror akkurat det her med hvorfor kunne Jesus sove i båten når alle analyser og all sunn fornuft sier at du kan ikke sove i båten når vi holder på å synke. Ikke sant? Det var logikken, det var det som rørte seg i hodet til disiplene. Det var det som forstyrret hjertet deres og som ga dem, tok bort freden og gjorde dem urolige. Det var omstendigheter som var så krevende. Men Jesus sov. Jeg tenker, ja, men det er akkurat det her det handler om. Så når vi snakker om fred, og det er jo ganske interessant når vi begynner å be folk å beskrive, og selv begynner å skal beskrive hvordan, hva tenker vi på med fred? Så er jo det som bildet som Jon hadde oppe her, og som Kjartan hadde en gang tidligere, det med at du har en sånn perfekt bilde av stillhet og ro, der du i ensomhet sitter i vakker natur og opplever bare alt. Det er liksom det første som vi tenker på når vi snakker om fred. Er du i en krigssituasjon, så er det første du tenker på med fred, det er fravær av krig. Og så er det som Jesus demonstrerer, det er fred midt i det som er ufred. som ikke en ignorering av omstendighetene, som ikke en fornekting av det vanskelige rundt omkring, men som noe helt annet, og som håpet til Gud, at både du og meg, og vi alle sammen klarer å gripe. Og det at det en fred som ikke gjør oss fjern og ignorant, og at vi ikke bryr oss om det som men en fred som har kraft i seg til å stille stormen. At vi får tak i det at den freden vi snakker om ikke nødvendigvis den roen og alt det her som vi tenker på, men at fred et våpen. At fred noe aktivt og har forandringskraft i seg. Og at fred og fravær av fred den her verdens store utfordring. Det utfordringen inn i ekteskapen. Det utfordringen inn i familien. Det utfordringen inn i politikken. Det utfordringen i mellom kulturen. Det utfordringen i mellom konflikter av ulike ting som oppstår. Fravær av fred. Derfor freden som kommer med i Guds rikes fred, ikke den freden, Paulus sier det et sted, om den her freden, at det ikke den freden som vi kjenner som mennesker. Det ikke den freden som du får i den her verden. Men hva sier han for noe? Jo, han sier at den freden som kommer ifra Gud, den bevarer hjertet vårt og tankene våre i Kristus Jesus. Og tenk om vi i det kunne leve, at uansett hvor omstendigheter og situasjoner vi der, så det den connecten med Jesus. Hvor Gud i det hele? Har Gud mistet kontrollen? Gud blitt fraværende? Har Gud mistet grepet? Men vi har Guds fred, og vi i stand til å bringe inn Guds fred til omstendighetene. Amen. Guds rike består ikke, og det består i. Ikke sant? Så han understreker noen ting her, at det noe som ikke Guds rike, og så det noe som Guds rike. Guds rike består ikke, men det består i noe annet. Og så kommer litt tilbake til hva det her med mat og drikke, bare så vi toucher innom det senere, men nu skal vi bare holde oss på det med at Guds rike rettferdighet, fred og glede. Men ikke punktum, men i den hellige ånd. For det her nøkken ligger. Det den hellige ånd. Det her den store forskjellen ligger, og derfor så finner vi noen sånne merkelige oppfordringer i Bibelen om å ikke leve etter kjøttet, men leve etter ånden. Og så drar Paulus fram det samme som vi finner her, at han demonstrerer eller setter ting ved siden av hverandre, så sier han det finnes en måte som din egen måte, og så finnes det en måte som åndens måte. Og så sier han du må velge om du lever i det ene eller i det andre. Og jeg tenkte meg, ja, men jeg skulle bare ønske at jeg hadde fått den der veldig klare nøkkelen til hvordan gjør jeg det? Hvordan velger jeg å leve i den hellige ånd og ikke leve etter kjøttet? Ja, det det store spørsmålet, og det som vi trenger å finne ut av. Men en ting som jeg helt sikker på, det at det handler om å ha en avhengighet til Gud. Det handler om, nå som vi skal komme tilbake inn mot slutten, det handler om en tillit og en relasjon til Gud, der vi velger å gjøre det som han sier. Velger å gjøre ting på hans måte. Derfor finner du at når Bibelen snakker om alle de her tingene, så det sant at vi frelst av nåde, alltid av nåde. Men når du begynner å gå inn og lese hva som alle formaningen, både fra Jesus og Paulus og alt, så det vi gjør som är den utlösande faktorn. Men det må komma utifrån ett riktigt sted. Jag vet inte om det var förståeligt, men jag har lust att säga en ting, och Aina tog upp det här med att vi sang en stark proklamation idag. Som jag också hade den samma tanken som Aina, att jag bekänner det här med att jag skammer mig icke över korset. Och så vet jag att jag hade sist igår i ett av mötena jag hade på jobb, så började vi att snacka om en del ting, och jag fick en anledning till och så dela ting in som jag icke gjorde. Och så tänker jag, skammer jag mig över evangeliet? Så sang vi en annan sang som Kjartan drog igång här om steg för steg. Och nu var den med att steg för steg och inta landet. Men jag tänkte umiddelbart på ett av mina favoritvers i Bibeln. Och det är från 2 Korinterbrev kapitel 3 och vers 18. Och där snackar Paulus om ett spejl. Som jag någon gång plejde att kalla för ett sånt mirakelspeil. För att det är ett annorlunda spejl än det som vi ser in i. Och så tänker jag, ja, och när vi ser in i det, vad ser vi för någonting där? Jo, vi ser vem Gud har sagt att vi är. Vi ser Kristus där. Vi ser inte alla de här fläckarna och rynken och allt det som vi inte liker med oss själva. Men det vi ser är det som Gud har skapat oss till att vara. Och så säger han att och vi blir förvandlat till det bildet. Och så säger han, det sker steg för steg ved den helige ånd. Så tänker jag, när vi möter de här tingarna som är utfordrande, och jag hoppas att du på samma måte som jag när jag har hållit på med förberedelserna och jag upplever nu också att det blir utfordrad i ting och ser att det är ett gap emellan den nivån och den standarden som jag läser i Guds ord och det som jag erfarer i livet mitt. Men vad gör jag? Jo, jag kan välja och säga att nej, det är allt för vanskeligt, så jag satsar på att Guds nåde berger mig så jag kommer till himlen när jag dör. Eller jag kan gå ner i sträv och kav och försöka bli bäst möjlig och bara stadig uppleva att nej, det funkar inte, jag når inte upp, jag är inte god nog, så jag går ner i fördömelse och blir lite motlös. Men ingen av de här tingen fungerar. Men vad fungerar? Jo, det som fungerar, det är att erkänna där vi är. Det är att se att jag var rädd i båten, men Jesus hade en fred. Och så blir jag inte fördömt av det, men jag säger halleluja, det där är för mig. Och så finner jag ut, hur var kilden till det att Jesus kunde sova? Jo, det var en fred ifrån Gud som han hade inne i där. Som bara Gud var den konstante kilden till det. Omtrent som vann, du kan inte leva på minne och teorien om vann. Du må ha det. Och där är det den livet som vi lever ifrån Gud. Bara må flyta i oss och den avhängigheten och den här söken till kilden hela tiden. Är nyckeln till att ha den freden. Och det är när vi kommer i de vanskeliga situationerna att vi tränger att ha fundamentet där. Vi har en Gud. Han är suverän. Det är där vi tränger att bringa det in när livet blir vanskeligt i konflikten, som är det vi ska snacka om idag. När det blir vanskeligt i äktenskapet, när det blir vanskeligt med naboen, när det blir vanskeligt på jobb. Hur går vi då? Är det inte då vi tränger den freden? Är det inte då vi tränger det här som, i vart fall, visst det är sant, att vi och alla de andra som är Guds folk ska vara den byn som står på ett fjäll som lyser och som visar den här världen vem Gud är. I vart fall visst det är sant att Guds rike ska komma på den jorda som vi lever på och att Gud uppenbarar sig genom sitt folk. Då må det vara en noe här som är mycket, mycket större än spörsmålet vill Gud acceptera mig och ta emot mig själv om jag är sån som jag är. Da blir det någonting, och det här jag hoppas och tror och ber om när vi har fokus på Guds rike. Att vi alla ska få en vision, en uppenbaring, alltså inte en vision som den här världen snackar om, men en vision som Bibeln snackar om, som är ett syn av det som faktiskt finns, inte något ouppnåeligt, men det Gud faktiskt har och som han är i färd med att dra oss in i. Att vi ser vad Gud har tänkt att göra och förstår att han gör det genom oss. Att vi tar bort den fokuset på att det handlar bara om vår personliga frälse och vad sker när vi dör. Nej, evangeliet handlar om en jord som tränger Jesus, som tränger Guds styre, som tränger Guds fred. Amen. Jag måste spöra om ett amen så jag vet att någon är med mig. Jesus sa att salige är de som skapar fred, för de ska kallas Guds barn. Det är egentligen ett ganska starkt ord. Salige är de som skapar fred. Och så läser vi de här saligprisningen och de ting han Jesus säger, och så blir vi lite välsignade av dem. Men tänk på vad det här egentligen betyder för någonting. Och ta det in i ditt och mitt liv. In i våra liv. För att det här är ju något som Jesus talar som blir personlig. Han säger de som skapar fred. Och vi kan också få det in i en större sammanhang som Jesus går till rätt efter på. För att han går ifrån och snackar om det som kan vara vart enkelt individ i saligprisningen till att fortsätta och säga att docker samman är lyse och salte. Ikke sant? Så att fälles också att Guds folk är lyse och de är salte. Då Jesus lärde oss att be Fader vår, så känner vi ju det, ikke sant? Vår far, du som är i himmelen, la navnet ditt hållas helig, la riket ditt komma och la viljen din råde på jorda som i himmelen. Alltså himmel på jord. Och så kommer han mot slutten där, så säger han, för riket är ditt, makten är din, och äran är din. Och det är en sån uppsummering, inte sant? Det första som Jesus säger, det är vår far du som är i himmelen, la navnet ditt hållas helig. Och det här är det handlar om. Av och till så blir vi så väldigt självcentrerade och upptatt med oss själv. Men vi är kallt ut till att leva och vara de som är bärare av Guds liv, vara bärare av Guds fred. Vara det kontaktpunkte som Jesus var i mellan himmel och jord. Så rike är ditt. Ja, det är en bevisstgöring vi tränger i att vi lever inte för oss själv, men vi är kallt ut ifrån den här världen, för att Guds namn skall hållas helig. Vi måste tänka på det i måten vi lever på, att det handlar inte bara om Guds nåde är stor nog för att tackla mina fel och mangla och säga att ja, men det täckes av Guds nåde. Nej, vi måste se också att när Gud har tänkt att framställa ett folk, det är hans rike som vi är representanter för. Det är hans härlighet som vi är satt till att ge uttryck för och genspegla och reflektera. Det är hans standard, det är hans liv, det är det han kan göra och vill göra i den världen vi lever i, som han önskar att demonstrera emellom sitt folk. Därför var det så viktigt med Israels folk att de inte kunde leva sånt som de andra folken runt omkring. För att de var kallt till och vara en demonstration av den välsignelsen som Gud hade gett till Abraham och som han ville genom Abraham ge till hela jorda, till alla släkt och alla familjer. Så vi må dra det här in och se det i en större sammanhang. Guds rike handlar om Guds rike på jord. Demonstration och erfaringen av det, det gjennom Guds fred, at fred vil komme til den jorda vi lever på. Så ditt rike, og dine makten, ikke sant, det det neste, dine makten. Ja, vi lever ikke utifra vår eget selvstrev og vårt eget krav, men her finnes en kraft i evangeliet. Det finnes en kraft i Guds rike, det finnes en kraft, og det kalles den hellige ånd, som bor i oss, og som kan hjelpe oss til å leve til hans navns ære, og æren er igjen, den er hans. Fader våre avslutter med det, men så sier han, for. Det er litt interessant. For, sier han. Og nå kommer vi til noe av det som berører oss direkte. For, sier Jesus, hvis dere tilgir de som gjør ondt imot dere, så plutselig så drar Jesus ut noen ting av det som han har lært dem i bønna. Og jeg tror at Jesus drar ut noe av det som er det mest krevende og som er nøkkelen i det hele. Fordi at hvis Guds rike skal komme, hvis Guds standard, hvis det, Guds rike skal bres ut og bli synlig, så er relasjon og tilgivelse og måten vi lever i forhold til hverandre, i familien, i ekteskapet, med naboen, med kollegaen, og så videre, en så viktig nøkkel. Så derfor drar han frem og sier, for hvis dere tilgir, så blir også dere tilgitt. Men hvis dere ikke tilgir, så blir dere ikke heller tilgitt. Så jeg vet ikke om du har tenkt på det, men jeg har tenkt på det, men det er jo sånn Jesus oppsummerer og konkluderer faderåret. Sier det her handler om måten vi lever det ut. Og da går det tilbake til, ja, hvis Guds navn skal bli æret, ja, da har det med hvordan måte jeg lever ut den horisontale delen i korset til mennesker rundt meg. Det har med hvordan jeg lever i fred og i harmoni og i tilgivelse og i overbærenhet og tåle ting. Og så går Jesus videre og så snakker han om at salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft. Og nå skal vi, ja, nå henter jeg det her ifra Markus evangelium, for det i Markus kapittel 9 og vers 50, så sier han salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal dere da gjøre det salt igjen? Og det er jo et sånn, hva er det egentlig Jesus stiller seg slags spørsmål? Hvordan skal dere gjøre det salt igjen? Så tenker jeg, det svaret som man nå gir, er det et svar på det spørsmålet, eller hva er det for noe? For det neste som han sier, det er, ha salt i dere selv og hold fred med hverandre. Og så vet jeg ikke om det er svaret på det spørsmålet han stilte, men det som han sier der er veldig essensielt. At ha salt i dere selv, hva er det? Jo, saltet, det er Guds ord, det er visdommen ifra Gud, det er freden ifra Gud. Ha det her salt, sørg for at du fyller på. Sørg for at du fyller på med det saltet. Ha det saltet i deg, fôr deg selv med, og hvis vi nå tenker på det her med tilgivelse. Jo, jeg må fôre meg selv inn med hva Bibelen sier om overbærenhet, om å tilgi, om å legge ting bak, om å ikke holde ting opp i mån, om å tåle urett og så videre. Ikke sant? Jeg må ta alle de her tingene, og så må jeg si de til meg selv, så må jeg spise Guds ord og fylle meg med det. Sånn at når jeg kommer i de situasjonene der jeg trenger å tilgi, så har jeg det saltet i meg. Og så følger jeg det her. Hold fred med hverandre. Ok? Og så skal vi, dere vet jo når jeg forkynner, så er det jo mye, jeg er jo sånn bibelmann, så det blir mange bibelord i dag, men Guds ord er bra. Så vi skal gå til Efeserbrevet kapittel 4. Og der sier Paulus at så formaner jeg dere som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er, hva for noen ting, verdig det kallet som dere har fått. Ikke sant? Verdig det kallet. Husk på det at det handler ikke bare om Guds nåde och att vi kommer till himmel. Det handlar om att vi ska leva ett liv som är värdig ett kall. Och det kallet må vi skönna. Kallet är till att vara hans folk till pris och ära för hans härlighet. Kallet är något större än du och jag klare att leva ut. Kallet är något som vi må ha den helige ånd och leva i ett närt förhåll till en helig ånd. Kallet är någonting som bara genom att vi förstår Guds plan, att vi skönna och tar till oss Guds ord utan att skygga undan när det blir krävande, men bruka det som ett spegel till att se, och det är sån Gud där vi lever, men är ju himmel långt ifrån, men tack Gud, det är sån du har gjort med, det är denna är, Herre, det vill jag leva ut, för det sker ved den helige ånd. Steg för steg så blir vi mer och mer lik Jesus. Så vi lever ett liv som är värdigt det kallet vi har fått i mildhet, ydmykhet och storsinn, så att vi bär över med varandra i kärlighet. Ganska artigt det där med att bära över. Jag vet inte om du har lagt märke till det, hur mycket i breven som står om att tåla dina sösken, om att bära över, om att... Ja, sånne er det ting som, hvorfor i alle dager så mye om det? Jo, det er fordi at de var på en måte mennesker, de der som levde den gangen også. Og de hadde de samme utfordringene og det som vi har, og så det var nødvendig å fokusere på det her. Og det samme andre som vi ser, det at av og til så snakker vi om at vi ønsker oss tilbake til den første kristne menighet. Ja, det kan gå til at du drømmer om det, altså, men jeg ikke så sikker på om jeg vil dit. Altså. Noe av det som jeg leser om var ganske krevende greier det også, altså, så vi må ikke idealisere. Når du begynner å granske og se litt nøyere, så ser du at de var kanskje ikke så annerledes enn oss allikevel. Så det er noen ting her altså, med at vi må gjøre noen valg, og så må vi leve det ut i den hellige ånden. Sett allt in på att bevara åndens enhet i den fred som binder samman. Och nu är vi inne på lite sån teologiska oenigheter och grejer, ikke sant? Där vi ser forskjellige och har lite sån stridigheter kristne emellan. Och nu ska du höra till att kan Paulus lära oss som inte begränsas till om du är med i kristen fellesskap och att det är enheten där eller i den delen av kristenheten du identifierar dig med, men han snackar om sitt folk. Så oavsett hur oeniga och hur långt ifrån varandra vi är vi hans folk, så är vi inkluderat i det som han snackar om här. Sätt allt in på att bevara åndens enhet i den fred som binder samman, för det är bara en kropp. Det är bara en ånd, och dere fick ett hopp då dere blev kallt. Det är bara en herre och en tro, en dåp och en Gud och alles far. Det är han som är över alla och genom alla och i alla. Och så säger han någonting efter det, så säger han till var enkelt av oss är nåden gitt allt efter som Kristi gave blir tillmålt. Och det kan vara att vi tränger och ta in over oss og skjønne at de søsken han rundt omkring oss og vi selv har tilmålt nåde. Og det betyr at det er noen ting i livene våre og i livene til våre søsken som de ikke har like stor nåde på. Og det kan av og til være der, eller det er der. Utfordringen kommer, det är där du må tåle ting, det är där du får uoverensstemmelsen, det är där du får, når du möter de feilene som hos deg selv kan göra att du går i forsvar eller att du blir motlös eller fördömer deg selv, och hos andre kan göra att du blir irritert, att du blir provocerad, att du syns det är slitsomt att omgås folk eller vad det måtte være för någonting. Men husk på att alle sammen har vi fått en nåde av Gud. Vi är tillmålt någonting. Och den nåden har de fått för det är en Kristi gave som han har gitt till var enkelt av oss. Gud har gitt oss begränsningar. Han har gitt oss något allesammen som vi har nåde till och kan vara med och bringa in för att välsigna och styrka och hjälpa andra. Men Gud har också gitt oss begränsningar. För att vi ska tränas i och tåla varandra. fordi at vi skal trenes i og demonstrere for den verden vi lever i, hvordan det går an å være overbærende med hverandre. Vi skal er kalt til å være det folket som viser denne verden hvordan man kan leve sammen i multikulturelle samfunn. Gud har kalt oss til å være det folket som skal demonstrere hvordan det går an å tilgi og gi oppreisning i stedet for å sparke en leder som har gjort feil. Gud har kalt oss til å være dem som skal demonstrere og vise for denne verden hvordan det går an å leve i fred og elske hverandre til tross for at man ekstremt uenig om mange ting. Det kallet vi har fått til å leve ut noe helt annet enn den måten denne verden på. Hvorfor skal vi gjøre sånn? Jo, fordi at vi har flere ord i det gamle testamentet, blant annet i Jesaja kapittel 2, som sier at det er en by på et fjell der, som lyser ut, og så står det at kongene på jorden de ser, og så sier de, vi må gå dit så de kan lære oss å gå på Guds vei. For de kommer ifra et mørke der de ikke får det til. Vi ser en verden som stadig mer urolig. Nå plutselig bomberom og tilfluktsrom blitt aktuelt, og en ting vi må passe på. Nå krigsfrykten og redselen liksom til stede i det samfunnet vi lever i, fordi at vi har en situasjon som dramatisk endret, både med Russland, med Kina, med andre ting som skjer rundt omkring, og mange kjenner på denne frykten. Og så vi kalt til å være de som lever på en annen måte, som demonstrerer og som lederne på jorda, kongene på jorda, skal se. De kan ikke se det i mitt liv, for det ingen av dem som kjenner meg. Men hvis vi som Guds folk, som Guds menighet, hvis vi lever på en sånn måte, så vil de se. Og så vil de se at de kriger ikke med hverandre selv om de uenige om ting. De finner løsninger. De vil se at alle de utfordringene vi har med brutte relasjoner, oppløste familier, de vil se at sånn det ikke blant de kristne. Og så vil de skjønne, vi må gå dit så de kan lære oss. Det det Bibelen forteller oss, det ikke min idé. Bibelen forteller oss det. Så det budskapet om fred i relasjonene en nøkkel. Paulus sier i en plass at når dere biter og glefser etter hverandre, var det jeg nevnte i sted, at det ikke sikkert at det var bare fred og harmoni og sterke store mirakler i den første tid i menigheten. For han sier, når dere biter og dere glefser etter hverandre, så pass på at dere ikke et hverandre opp. Tror jeg ikke de var kannibaler, men ikke sant? Han sier noen ting, pass på at dere ikke ødelegger hverandre. Så jeg tenkte, akkurat, det var jo ikke bare fred og harmoni der heller. Altså, det var litt kjøtt igjen, det var litt vanskeligheter. Men budskapet om fred går inn i ekteskap, familie, nabo, kollega, politikk, kristenhet, og det går ut til hele verden. Og så er det sånn at hvis hvordan skal vi kunne bringe fred ut i den verden vi lever i hvis jeg ikke får det til med kona mi? Hvis jeg og kona mi ikke klarer å leve i fred og løse de tingene som hvordan skal vi da bli noe lys og noe svar for denne verden? Hvis jeg lever i strid med naboen, hvordan skal jeg da kunne klare? Og sånn kan vi dra det ut, gå inn på kollega, og så kommer alle de her tingene med at ja, men når ting urett, skal vi la oss tråkke på alt? Og det skal vi komme litt grann tilbake til ganske snart. Fordi at Isak, du kjenner Abraham, Isak og Jakob. Hvis jeg tok en rundspørring her om historie om de tre patriarkene, så jeg helt sikker på at jeg ville få mange historier om Abraham, og mange om Jakob. Men jeg innbiller meg at jeg ville få veldig få om Isak. För det att Isak står det inte så väldigt så av och till så jag tänker liksom vilken roll hade egentligen Isak i det här, men så fann jag historia i första Mosebok kapitel 26 som talte till mig och som vi ska läsa. Det är ganska, det blir en del att läsa här, men hvis vi får det att funka här så ja, ikke sant, så här kommer det upp. Så första Mosebok kapitel 26 och vers 3. Där talar Gud till Isak och så säger han: slå dig till här i landet och så vill jag vara med dig och jag vill välsigna dig, för dig och din ett vill jag ge alla de här landen. Och jag ska uppfylla den eden som jag svärga till Abraham. Ikke sant? Så det var det som Gud hade talat till Isak. Och så ska vi, för icke att läsa hela historien, så ska vi gå ner till Jakobs vers det då, där det står om då slaven hållt på att grave i dalen. Ser inte här vilket vers det var. Okej. Okay. Vers 19. Ja, vers 19. Så står det: då slaven till Isak hållt på att grave i dalen, så fant de en kilde med rennende vann, men geteran ifrån Gerar trätta med geteran till Isak, och så sa de att det här är vårt vann. Och han kallte brunnen för Esek, som är någon som har en sån förklaring här. Det betyder strid eller något sånt, trätte. Ja. Och sedan gravde han en annan brunn, men det blev strid om den också, och så kallade han den för Sittna, och det betyder också något tillsvarande. Motståndare, ja. Och så drog han därifrån och gravde ända en brunn. Och den blev det ingen strid om, och därför kallade Isak den för Rehobot och sa: nu har Herren gett oss nog rum så vi kan vara fruktbara i land, och Rehobot betyder då rum. Ja, vi kan läsa hela historien. Och därför drog Isak upp till Beersheba, samma natt visste Herren sig för han och sa: jag är din far Abraham sin Gud, och vär icke rädd för jag är med dig. Jag vill välsigna dig och göra ett av de tallrik för min tjänare Abrahams skyld. Och så byggde Isak ett alter och påkallade Herrens namn, och han slog också upp tältet sitt, och slaven gravde en brunn. Och så sker det att Abimelek kom till han i Gerar sammen med Ahusat, vännen sin, och Pikol, härföraren. Och då sa Isak till dem: varför kommer dere till mig, dere som hater mig och har sendt mig bort ifrån dere? Och så hör på det svaret. De svarte: vi har sett att Herren är med dig, och vi har tänkt att vi borde vara en, att det borde vara en gensidig ed mellan oss och det, så vi vill sluta en pakt med det. Så Isak hade fått det här löfte, och så mötte han på en situation som var krävande. De gravde upp de här brunnarna efter faren hans Abraham som var blivit tätta igen, och så kom de här filisterna, de som bodde där i Gerar, de fyllde jord upp i de brunnarna, ville ödelägga för Isak, för de var blivit missunnelig. Isak hade varit där och allt hade varit grejt i starten, men Isak hade nu blivit sökrik. Och de här som bodde runt där, Abimelek och filistran runt där, de var blivit väldigt missunnelig på Isak, och de la han för hat för att han var blivit för stor och för mäktig för dem. Och så kom Abimelek en dag och så sa han: Isak, kom dere av gårde, vi vill inte ha dere här, dere må dra härifrån. Det är därför Isak säger: varför kommer dere hit, dere som hater mig? Så det var historia bak det hela. Och så går de där och letar, för det att du tränger ju vann, och så fant de vann, och så kommer de här geteran och krangler med dem. Och vad gör Isak då för någonting? Han slåss inte. Han argumenterar inte. Han går ett annat sted och börjar på nytt och grave. Och när de har gravt där och finn vann, så kommer de här folkan på nytt igen, och så krangler de med dem om det också. Och vad gör Isak? Slåss inte. Kämpa inte för sin rätt, går till ett nytt sted. Och så gravar han, och så finner han vann igen. Och så blir det ingen strid. Och vad säger Isak da for någonting? Han säger, Herren har gitt oss rom. Och det är liksom nöcker. Varför tillåt, accepterade Isak den urätten som blev gjort emot den? Och det här tänker jag är relevant in i våra liv för det att vi vill ofta vi säger ja till det Bibeln snackar om tillgivelse, om rättfärdighet, om överbärenhet, men när det kommer till stycke i våra egna liv är det inte alltid så lätt. Och jag vet att emellan oss kristna så har jag stadig haft diskussioner om att ja men vi ska inte låta oss tracka på och ja men det är ju orätt det som sker. Ja men det här var ju orätt. Så tänker jag, här demonstrerar Isak en tillit till Gud. För när han säger att Herren har gitt oss, så var det också det Isak hade med sig i de diskussioner som hade varit för. Att det är Herren som avgör vad vi får. Så han hade en sån grundläggande tillit till att Gud är Gud. Och Gud tar sig av oss. Och det är han som välsigner. Och det är han som ger. Och när vi fick fred och fick behålla den här, så var det för att Herren lot oss få behålla det vannet. Men Herren hade, han säger inte något om det, men jag tänker Herren hade testat dem i det därför. Och så har vi en historia här som visar någonting för oss av hur vi också må basera livet våra på den tilliten. Hvis vi overlater ting til Gud, og ikke tar vår egen fight, ikke kjempe selv, så vil vi oppleve en fred som vil ha den samme typen frukt som vi leste om her nå. For hva skjedde? Jo, Abimelech og herrføren og en av de vennene her kommer til han, og han sier, hvorfor kommer dere hater meg? Och så säger de, jo vi kommer för det att vi har insett att vi tog fel. Vi kommer för det att vi har sett att Gud är med det. Ikke sant? Och så vill de ingå en pakt med han. Och så kommer det fred ut av den situationen. Och så kommer det en demonstration att Isak som var en representant som kände Gud. Istället för att vara som alla de andra runt omkring så vill ha slåss och krangla om de här brönnarna. Så låt Isak det gå. För att han visste att det är Gud som kommer till och han kommer till att sörja för oss. Så vi kommer inte till att gå under. Men Gud kommer till att stilla stormen. Gud kommer till att låta oss finna vann. Gud kommer till att föra oss ut av det här som vi är i, de problemen vi är i. Så han hade en tillit, ett fundament i livet sitt. Han kände Gud. Och han levde utifrån det att det är Gud som är mitt värn. Det är Gud som är min beskytter. Det är Gud som ger mig min rätt. Och så kommer frukten att kungen på jorden där så att att Isak var välsignad och så kommer han och säger jag ser något här så vi tränger och jag önskar att upprätta en pakt med er. Så på den måten så demonstrerade Isak för oss att vara en fredens man med tillit till Herren. Och för vi avslutar nu så ska jag bara säga att jag igen det som jag sa tidigare att min bön är att när vi läser Guds ord och genom den förkynnelsen som jag har fått lov till att dela här nu med er att du har blivit utfordrad att vi får någon tanka men att det inte förer till passivitet och fördömelse att det inte före till förnekting av att Guds standard är högre än det jag lever ut men att vi tar det här med Herre jag ser vilken demonstration du vill att vi samman som ditt folk ska vara och jag säger ja till det och vill att din helige ånd ska arbeta i mitt liv så lever vi konstant i det när vi möter situationen Herre är väl igen och ha dina lösningar för att jag tror du är den som har kontroll och som har rätt så vi lär oss att bruka den freden vi har Vi må lære oss inn i ekteskapene, i de nære relasjonene. Hva betyr det å være overbærende? Hva betyr det å være tilgivende? Hva betyr det å tåle hverandre? Ekteskap og familie er det vanskeligste som er. Det er der vi får de tøffeste utfordringene. Men vi må bringe det her inn sånn at vi bygger en måte å leve på. Som vi er bærere av Guds fred inn i alle ting. Vi skal avslutte med et vers ifra Efeserbrevet kapittel 6 og vers 15, og det er inne i det avsnittet der Paulus snakker om rustning, for han snakker om at vi er i en krig. Men hva slags krig er det vi har her? Jo, han sier det at vi skal stå klar med fredens evangelium som sko på føtteren. Han forteller vi skal ta på oss hele denne rustningen. Og så sier han, ta på sko på føtteren, som er fredens evangelium. Og så kan vi bare ta det med oss inn, altså at den måten som Gud vil at vi skal kjempe på, er en annen måte enn den som vi naturlig møter og tenker i den verden som vi lever i. Men vi kjemper med hans våpen. Vi kjemper på hans måte, i tillegg til at det han har sagt er det som fungerer. Så takk Gud for ditt ord. Takk Herre for at du vil skape fred, og takk at du har kommet og etablert din fred i hver eneste en av oss som kjenner deg, Herre. Og vi ber deg, Herre, om det som vi siterte Paulus på i sted, om at du skal la den fred som være i oss, som bevarer hjertet vårt og tankene våre i Kristus Jesus. Herre, vi ber deg om at den freden som du har gitt oss skal være en sånn fred som vi leste om med Isak her, som bar frukt av å skape fred. Som bar frukt av å vise at det var du som var med, sånn at du får bygge ditt rike gjennom oss. Velsign hver eneste en, og la alle oss ha din fred i livet. Amen.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi er, kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!